Artikel 6. Mötet.
Ett stycke av en italienare som heter Veracini. Det är en dans som heter Chaconne ur en sonat som han har skrivit. Det var med på min konsert som sista stycket faktiskt.
Du heter Ida Meidell Blylod. Vem är du?
Jag är en tjej från Umeå från början, men jag bor sedan mer eller mindre sedan 7 år tillbaka i Stockholm och har läst 5 år på Musikhögskolan, en kandidat och en masterutbildning i barockfiol. Och jag har precis tagit examen nu och kommer att börja frilansa som musiker både inom barockmusik och folkmusik kan man säga, med fiol och sång.
Varför blev det Musikhögskolan?
Ja, jag har väl alltid haft musiken som ett stort intresse. Jag började spela fiol när jag var 5 år. I Suzuki-metoden. Man börjar ganska tidigt och man lär sig via gehör. Alltså bara genom att lyssna, inte genom att läsa noter. Och sen så lär man sig visserligen noter lite längre fram. Men det passade mig ganska bra i och med min synskada att börja på det viset med öronens hjälp. Ja, så sen fortsatte jag med musiken upp i tonåren. Ja, det tog mer och mer av min tid, blev större och större intresse och jag spelade låtar, folkmusik och klassisk musik och lite av varje och var liksom i musikskolans ungdomsgrupper och orkestrar och åkte på massa roliga resor och sånt där med musiken. Och sen när jag skulle börja gymnasiet så sökte jag in till en utbildning i Falun som heter Musikkonservatoriet och jag blev antagen där då och flyttade dit från Umeå när jag var 16, alldeles själv. Och då var det väl från och med då som jag höll på med musiken mer eller mindre på heltid kan man säga. Så Musikhögskolan var liksom en naturlig fortsättning på det.
Du nämnde tidigare att du ser dåligt. Hur pass dåligt ser du?
Jag är synsvag och jag ser 0,3 och 0,1.
Hur påverkar det ditt musikliv?
Min synskada påverkar ju på något sätt vem jag är såklart och vem jag är, det påverkar min musik. Så att allting hänger ju samman. Den är ju en del av min kropp och min kroppsfunktion liksom, så att, och hur jag uppfattar världen. Och alla sådana saker påverkar ju ens person, tänker jag. Samtidigt så tycker jag inte att det definierar mig som person och därför så kanske jag inte tycker det definierar min musik heller, utan det är mer någonting som jag kan använda mig av som en erfarenhet när jag spelar och sjunger.
På vilket sätt har du använt det som en erfarenhet?
Min synskada kan faktiskt vara en hjälp för mig i och med att då blir jag tvungen att lära mig musiken utantill på ett annat sätt som de seende inte måste göra. Då blir jag fri från noterna och då kan jag kanske i bästa fall ägna mig åt att musicera mer än att läsa liksom när man står där och spelar konsert.
Hur funkar det när du är ute och spelar konsert och du kommer till nya lokaler och så?
Det funkar oftast bra. Oftast är det kanske kyrkor man kommer till eller det kan vara i och för sig mörka lokaler som har liksom mera blackbox liknande. Man ska vara på någon scen med massa sladdar och kablar. Så då kan det vara lite knivigt. Man får kolla in liksom och känna att nu vet jag exakt hur jag ska gå innan konserten börjar så man vet liksom så att när det väl gäller så har man en liten plan så. Och speciellt om det är någonting som är lite sceniskt. Jag gjorde här om veckan gjorde jag en operaföreställning och där skulle jag ha en liten roll också. Vi skulle gå i en tunnelbana, jag skulle spela och då skulle jag gå fram och tillbaka på scenen när det var mörkt med fiolen och sådana här saker. Så att då var det, gällde det verkligen att tänka ut sina steg i förväg så att man inte snubblar och förstör på olika sätt.
Men berättade du för uppdragsgivaren innan då att du ser dåligt?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. För jag visste inte vad det skulle riktigt innebära heller att göra den här föreställningen. Men hade det varit så att jag inte skulle ha kunnat göra det av olika skäl, om det var för mörkt eller för snårigt liksom, då skulle jag ha sagt det, för att okej, det handlar om att snubbla, men har man ett instrument i handen som är från 1700-talet så kanske man inte helst gör det.
Du valde att inrikta dig klassiskt. Hur tänkte du kring det valet?
Jag hade två parallella spår kan man säga, klassisk musik och folkmusik i min uppväxt. Och i Falun på musikkonservatoriet, där jag läste gymnasiet, där var det klassisk musik som var huvudspåret. Och jag kände liksom att jag inte riktigt trivdes med det 100%. Det kändes ganska stelt och ganska gammaldags liksom. Många redan ingådda stigar som man bara skulle följa med liksom och bli stöpt i en form lite grann. Så när jag fick chansen sen att välja själv så kom jag i kontakt med barockmusiken, som också är en del av den klassiska traditionen, men den har liksom fått en egen nisch på sidan om som kallas för tidig musik. Och den består av huvudsakligen barockmusik från 1600-1700-talet och även renässans- och medeltidsmusik. Och där så spelar man på lite andra instrument som kallas tidstrogna. De fungerar lite annorlunda än moderna instrument. Och man har en lite annan utgångspunkt eller ingång till musiken. Nämligen något som kallas för uppförandepraxis. Där man försöker att ta reda på hur musiken spelades då. Och finns det någonting utav det som går att använda nu idag när vi spelar det, som gör att det kanske låter bättre eller det blir roligare eller det svänger mer eller det går att dansa till liksom. Och då kan man titta på gamla källor, noter, instrumenten, hur såg de ut och vad kan vi dra för slutsatser om spelsätt utifrån det till exempel. Resultatet blir att det är ett annat sätt att förhålla sig till klassisk musik och det blir ett annat sound. Jag gillade den musiken mer för att den talade mer direkt till mitt hjärta.
Den klassiska taltidningsfrågan, hur ser det ut?
Ja, jag är 1,63 lång och blond, har glasögon.
Vad har du på dig för kläder?
Jag har en turkos klänning som är lite blommig och en kofta som är svart. Och så har jag framför allt min fiol. Och den finns en liten intressant historia kring. För det var nämligen så här att jag hade länge sökt efter en fiol att köpa. Och jag hade provat olika fioler i säkert 2-3 års tid. Och ingen hade någonsin riktigt känts helt 100. Viktigt det där, vilket instrument man ska spela på. Det liksom ska vara ens följeslagare under många år. Och så var det en dag när jag fick ett instrument i min hand som min lärare hade provat före mig och hon sa den här kanske kan vara något. Och så fick jag testa den och det var bara wow, där var den. Det var min fiol, jag kände det faktiskt nästan på en gång. Den hade en vacker klang som jag blev helt förälskad i. Den var i väldigt fint skick. Ja, den var bara helt perfekt. Så jag provade den där i ett tag och sen så bestämde jag mig och jag fick veta genom firman som sålde den här fiolen att den förra ägaren som var en äldre man, han ville gärna komma och lyssna på fiolen när den hade fått en ny ägare. För den hade funnits i hans familj i ungefär 130 år. Men ingen hade, som är nu levande, hade hört den spelas. Så han och hans familj var väldigt sugna på att få höra det för första gången. Och jag blev väldigt rörd av det, så jag ringde honom när välköpet hade gått igenom och allt var klart. Så fick jag hans telefonnummer och det svarade en man som presenterade sig som sonen i huset och jag sa ja, det är jag som har köpt fiolen av er och skulle vilja bjuda in er till min konsert. Och då sa den här sonen, åh vad roligt att du ringer, men tyvärr så är det så att min far gick bort för 5 dagar sedan. Och när jag fick höra det så blev jag ju först både chockad och ledsen. För jag hade sett fram emot det där mötet väldigt mycket. För att få träffa honom och få höra om fiolens historia. Och få liksom koppla och så att han fick höra fiolen framför allt. Men det slutade med att jag spelade på hans begravning som var i en kyrka här i Stockholm. Och jag stod där framme i kyrkan, hela familjen, hela släkten satt samlad där. Och bredvid kistan stod jag och jag spelade hans favoritmusik. Och det jag spelade, det var ett stycke av ett barockstycke av Telemann. Och så var det en svensk polska och Take Five. Så jag tror att han blev glad.
Men det här är en fiol från 1700-talet alltså?
Det här är en svensk fiol. Den är byggd i Stockholm 1761 av en fiolbyggarmästare som hette Svenno Bäckman.
Om du jämför det med en vanlig fiol, vad är skillnader och likheter då?
Ja, den är lite mindre än en vanlig fiol, men det är lite olika. Oftast, ibland kan barockfiolerna vara lite nättare så, men inte alltid. Och sen har den en aning kortare och tjockare hals, alltså där man trycker ner fingrarna. Den har lite annan sorts basbjälke, det är en liten träbit som sitter inuti fiolen. Och så är stallet, det vill säga den här lilla träbiten som strängarna löper över, det ser annorlunda ut. Det som man märker mest är att strängarna är annorlunda. De är gjorda av senor eller tarmar och det gör att de låter annorlunda. Fiolen är också stämd annorlunda än en modern fiol. Den är stämd lägre, det blir lägre tonhöjd. Nu har den hunnit stämma om sig tyvärr, den gör ju det. Det kan jag säga, det är det man får ta med de här barockinstrumenten, att de lever sitt eget lilla liv, så de stämmer ur sig och stämmer om sig när man minst vill. Då tar vi lite svensk musik av Johan Helmich Roman. En modern fiol.
Den var ju lite smalare.
Just det. Min barockfiol, den är väldigt bullig faktiskt. Den är nästan lite söt sådär. Ser ut som en liten bulle. Och den här fiolen, den har också ett hakstöd.
Ja, just det.
Som det oftast inte finns på en barockfiol, men det kan man sätta dit om man vill på andra sidan. Här känner du stallet på den.
Ja, just det. Det var lite högre tror jag.
Mm. Du känner på den halsen, ja.
Den var lite längre.
Precis, och den är här, där.
Mm.
Där är den lite smalare, där
vid
kroppen på fiolen.